Hallå, hallå, hallå! Välkomna till episod 5 av Jesusfolket.
Yes, vi är igång. Det var jättelänge sedan vi spelade in podd, men det vet ju inte ni, höll på att säga. För vi släpper ju alla varannan vecka nu, på måndagar.
Ja, det är jätteroligt att vi äntligen har kommit igång och fått ut de fina anslag som vi har inspelat.
Mm-hmm. Och Mikael har varit upptagen den senaste tiden med att skriva böcker har du skrivit.
Jag skriver boken.
Och en av dem heter Jesus var också flykting.
Exakt.
Var han verkligen det?
Ja, det är lite lustigt att av de saker som vi skriver i boken så är det rätt så mycket lite så här kontroversiellt, kommer väcka känslor.
Mm-hmm.
Det jag inte hade förväntat mig skulle ifrågasättas är titeln.
Yeah.
Men hittills är det ungefär 10 personer som på nätet har påpekat för mig att Jesus inte var flykting.
Yeah.
Det jag då gör är att hänvisa till Matteus 2, där det står att Jesus som bebis tillsammans med Josef och Maria flydde till Egypten när Herodes ville döda honom. Och då får jag till svar antingen att han var inte flykting eftersom han var bebis, eller han var flykting för Egypten hade inget migrationsverk, eller han var flykting för att de red på en åsna hade det bekvämt och inte hade det så hemskt som dagens flyktingar. Och det förstås har ingenting med begreppet flyktingskap att göra. Men den här boken kommer ges ut på Expo Media i april. 8 april är det bokrelease.
Mm-hmm.
Så det är jag väldigt tacksam för att vi har kunnat göra det här. Jag har skrivit då med pastor Stefan Svärd i Folkungakyrkan i Stockholm, som har skrivit en rad böcker tidigare. För min del så är det min debut.
Yeah, och det är lite coolt. Och det här poddavsnittet kommer helt enkelt handla om och vi kallar det främlingsvänlighet.
Ja.
All right. Vi brukar i varje sånt här avsnitt ha försöka koppla lite till vår bibel. Det ska ju vara baserat på bibeln, hela den här grejen. Det kallas ju ändå Jesusfolket. Mm. Så nu ska Mikael läsa från vart då?
Tredje Mosebok, kapitel 19. Där står det: om en invandrare slår sig ner i ett land så ska ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er ska ni behandla som en infödd. Du ska älska honom som dig själv. Ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.
Ja. Det är ju ganska rakt på sak.
Verkligen. Det här har varit ett ledande bibelord i vårt bokskrivande. Det är 3 tydliga bud som Gud ger här till Israels folk. Det första är att de inte ska förtrycka invandrarna. Det andra är att invandraren ska behandlas som en infödd.
Mm-hmm.
Så det ska inte vara någon distinktion mellan utrikesfödda och inrikesfödda. Och det tredje är att invandraren ska älskas som en själv. Och det här kapitlet då, tredje Mosebok 19, är det kapitel där Gud för första gången ger budet älska din nästa som dig själv.
Mm.
Och taget ur sitt sammanhang så är det många som har tolkat det som att men det syftar bara på de närmaste. På engelska säger man love your neighbor.
Mm-hmm.
Så det var till och med en dansk folkepartist, jag tror hon till och med var minister, som skrev för några månader sedan på kristendom.dk att den syriska flyktingen är inte min nästa, och jag som kristen har ingen skyldighet att älska syriska flyktingar. Yeah. Därför att nästa på engelska är neighbor.
Yeah.
Och de här kommer ju långt ifrån.
Exakt. Och alla vet ju, alla vet ju att Bibeln skrivs på engelska.
Precis, precis. Men det är så otroligt befriande och radikalt. Alltså, gamla testamentet kan vara problematiskt på en del olika sätt, va? Och jag tror att en hel del som gamla testamentet uppmanar till och beskriver upphör med Jesus. Jesus säger: ni har hört öga för öga, tand för tand, men jag säger jag älskar era fiender. Så det kommer en skillnad där. Men något som består in i Nya Testamentet, det är just kärleken till alla människor. Jesus betonar i liknelsen om den barmhärtige samarien att vi ska älska vår nästa oavsett dennes religion eller ursprung, etnicitet, någonting, va? Det spelar ingen roll. Han säger till och med att vi själva ska vara en nästa som inte alls funderar på vem förtjänar min kärlek. Exakt. Utan vem är jag?
Det var ju också, det var också ett stort tema i, ja, men i början av kyrkan helt enkelt, med Paulus och grabbarna. Och De hade ju problem med till exempel i den tidiga församlingen att när de skulle dela ut mat till de fattiga och så vidare så diskriminerar man. Man hjälpte bara judar, hör det då. Man diskriminerade mot greker.
Precis.
Och då tillsatte apostlarna Stefanus, och det är ju därifrån vi har fått Stefanushjälpens namn, som ni kan kolla upp på Facebook, som hjälper just tiggande EU-migranter här i Uppsala.
Mm.
Det är ett genomgående tema med främlingsvänlighet. Och egentligen den här hela tanken om att inte behandla människor utifrån var man kommer. Alltså det är ju allt det handlar om, utan att vi är samma över hela jorden och att Jesus skickades ut för att rädda både judar och alla andra liksom. Det finns inga skillnader.
I vår bok så går vi igenom ett bibelstudium som Mattias Karlsson har gjort.
Mm-hmm.
Han är chefsideolog för Sverigedemokraterna. Han hoppar in som vikarierande partiledare.
Mm.
Han har skrivit en lång essä på sin hemsida sdkarlsson.wordpress.com,
ja.
Som heter Bibeln och de fosterlandsvänliga hållningen. Han argumenterar för att Bibeln stöder sverigedemokratisk ideologi.
Ja. Hur lyckas han med det då?
Till exempel så argumenterar han för att budskapet i den barmhärtiga samarien,
mm,
det är inte att vi ska älska alla människor, utan vi ska bara älska dem som visar barmhärtighet mot oss.
Oh.
Så han tolkar det som att...
Vilken teolog.
Jesu poäng är att samarien som visar barmhärtighet mot den här mannen som har blivit nästan klubbad till döds, han förtjänar att älskas för att han hjälpte honom. Mm. Men samarier som inte liksom hjälper till, de är inte förtjänta av kärlek. Och det säger förstås inte Jesus. Återigen, hans poäng är att vi själva ska vara en nästa som älskar och hjälper andra människor. Men jag tycker det är intressant att Mattias Karlsson tvingas argumentera för det. Han argumenterar också på ett ställe i den här essän att vi ska inte prioritera andra folk även om de är mer nödlidande än vårt eget folk. Så även om vi tillhör ett privilegierat folk så ska vi fortfarande prioritera oss själva.
Mm.
Och det strider rakt emot liksom den mest grundläggande etiken,
mm,
i Bibeln, i Nya Testamentet. Alltså, då gör man ju verkligen en distinktion mellan infödd och invandrare. Man gör en distinktion mellan olika folkslag och etniciteter.
Mm.
Och jag tycker det är intressant och skrämmande förstås att det är den moral Mattias Karlsson tvingas argumentera för att han är smart, han kan sina saker. Han liksom är ganska bra på att pussla ihop sverigedemokratisk ideologi. Mycket av det här som sprids av nätrollen och sverigedemokratiska aktivister har liksom sitt ursprung i typ hans tankearbete.
Yeah.
Och han kan inte säga att vi ska behandla alla människor likvärdigt. Alltså det går rakt emot den ideologi som han står för.
Mm-hmm. Du har ju fått en del skit för, antar jag, på din blogg till exempel när du argumenterar för att det här med nationalstaten kanske inte är en kanonidé. Och du har ju också en kandidat i utvecklingsstudier. Så okay. du är inte bara ett teologiskt funderade, utan du har faktiskt pluggat såna här grejer på samhällsnivå också.
Mm.
Och jag är ju som vanligt inte riktigt lika radikal som du. Men okej, okay, make your case. 20 sekunder. Varför ska vi ha fri invandring och avskaffa nationsgränser?
För att svara på fråga ett. Det vi argumenterar för, det jag argumenterar för i boken, är att det går inte utifrån en kristen moral och även så här, människorättscentrerad moral att argumentera emot migration från fattiga, krisdrabbade länder till rika, trygga länder. Och utifrån det så ett system med fri migration skulle förmodligen vara rätt så självreglerande. Det är det vi ser i områden som har fri migration, till exempel inom de allra flesta stater så är det fri migration, och även inom EU och så vidare. Folk rör på sig när de inser att de kan få det bättre någon annanstans. Om de redan har det bra så stannar de.
Mm.
Och det skulle nog bli konsekvenser. Jag pratade med Bo Forsberg, som är generalsekreterare för Diakonia, för några veckor sedan. Påpekade för honom att de allra flesta migrationsbegränsningar, fysiska murar och så vidare, taggtrådstängsel, är mellan fattiga och rika områden. Så rika länder har inte så många murar mellan andra, och fattiga länder har inte så många murar mellan andra.
Mm.
Fråga honom om man trodde att den begränsade, ett av de primära målen med den begränsade invandringen är att motsätta sig ekonomisk utjämning. Och då sa han ja, definitivt. Mm. Alltså det är väldigt uppenbart att det är det begränsad invandring till väldigt stor del handlar om.
Mm.
Går det att försvara utifrån en kristen moral? Nej. Alltså, som vi har pratat om tidigare, bland annat avsnitt 3 om rikedom, så är det väldigt tydligt att Gud vill att alla ska liksom ha det bra och se en ekonomisk utjämning.
Och jag brukar försöka komma tillbaka till att när man funderar kring såna här saker, för jag kan verkligen köpa och förstå att man ryggar tillbaka lite och tänker att jo okej, okay, men kommer det verkligen funka och är det verkligen så smart och så vidare. Men jag tror att det väldigt ofta är en känslomässig reaktion, och den är inte rationell, och man får vara aktsam på så att det inte är motiverat utifrån själviskhet helt enkelt. Är det så att jag motsätter mig det här och att det känns illa för att jag misstänker, och det kanske på goda grunder, att jag kommer få det sämre. Och sen försöker man motivera det med någon sorts förnuft som blir lite förvrängt. För det är nog absolut så att det skulle hända radikala saker med den ekonomiska balansen i världen om alla kunde flytta dit de vill. Men frågan är om det inte är det som behövs. Dels för att skapa en hållbar planet, och för att vi ska kunna se oss själva i spegeln och säga att vi söker rättvisa. Liksom.
Mm. Sen får jag svara på din andra fråga.
Snyggt.
Jag har aldrig sagt låt oss utradera nationsgränser.
Mm-hmm.
Däremot så är det väldigt uppenbart att en gräns behöver inte innebära en migrationsbegränsning.
Mm-hmm.
De gränser som vi har mellan landskap i Sverige eller mellan delstater i USA är administrativa, kulturellt relevanta och så vidare. Och det är få som argumenterar för nu ska vi utplåna de gränserna från kartan.
Ja.
Men de innebär inte att jag som född i Uppsala måste fylla i massa papper för att flytta till Umeå eller något sånt där. Va?
Mm.
Utan det enda som jag behöver är någonstans att bo, och så åker jag dit. Så återigen, alltså, vi har ju fri migration inom länder, och vi har till stor del fri migration, i varje fall fri rörlighet inom hela EU. Och jag tycker inte att en värld med mindre migrationsbegränsningar är något dåligt. Det är den världen som har varit vanligast i historien. Så liksom på Bibelns tid, när lärjungarna reser ut i världen för att kunna evangeliet, då behöver de inte söka asyl. Och de behöver liksom inte söka inresetillstånd.
Mm.
Utan de sätter sig på en båt eller tar sin åsna och så sticker de. Va?
Mm.
För att egentligen så är systemet med hårda migrationsbegränsningar relativt nytt. Precis som att nationalismen och idén om just nationalstaten, att staten måste omfånga en nation, ett folk, en kultur, ett språk, är väldigt ny. Alltså det är en idé som ploppar upp på 1600-talet och blev populärt först på 1800-talet.
Mm.
Så ja, det jag argumenterar för, det är att vi ska ha mer av kulturella och administrativa gränser snarare än att ständigt som det är nu försöka hindra de fattiga och förtryckta att flytta på sig.
Ja. Igår kväll så var jag Mikael startade ju Stefanushjälpen, och jag har tagit över ordförandebinden för att Mikael ska ju flytta till England i sommar. Det kanske vi får podda om någon gång. Och vi besökte en parkeringsplats där ett gäng EU-migranter har sina husvagnar. De flesta av de husvagnarna har vi i Stefanushjälpen köpt till dem. Och så hade vi fått 10 pizzor sponsrade av en lokal liten pizzeria. Och så så stod vi där ute på parkeringen och grillade och käkade pizza ihop, och vi fick bli visade runt i husvagnarna, och vissa visade stolt för att de var nöjda med hur de bodde liksom, fast den är en väldigt enkel husvagn. Och vissa visade för att en hel vägg var i princip helt sönder och inslagen. Och vi kunde umgås och skratta, så några kunde lite mer engelska, så de sprang runt och översatte. Och vi hade genuint trevligt. Och jag önskar så att fler skulle få de möjligheterna, de kontaktytorna med vad som, jag skulle väl ändå kunna påstå att EU-migranter ofta ses som främlingar liksom. Mm, det blir en barriär som jag inte tror behöver finnas där. Och det finns ju många sådana vackra kontaktytor. Och vi ser ju mycket det, speciellt kanske kring flyktingar. Du har varit ute på Alsike kloster också.
Ja!
De är fina. Är vad gör de där?
Alsike kloster har gömt papperslösa. Åtminstone sedan 80-talet, sen 80-talet.
Mm.
Och när jag var där då och pratade med syster Karin som leder verksamheten där.
Hon är en pärla.
Ja, verkligen, verkligen. Så berättade hon att förutom de som tillfångatogs av polisen under razzian, jag tror det var 1993, därefter så har det blivit så mycket uppståndelse så polisen har aldrig gjort om det. Men förutom dem så sa hon faktiskt att alla papperslösa som har bott på Alsike har fått uppehållstillstånd. Och det är fantastiskt och absurt på samma gång. Så att henne. Det är alltså tack Jesus för att de får stanna. För då hade de ju verkligen riktiga flyktingskäl. Men det är helt absurt att samtliga har ju då fått avslag av Migrationsverket. Migrationsverket har velat utvisa dem till något som de sedan erkänner är en situation så farlig att de inte kan utvisas. Och nu kanske vissa får uppehållstillstånd av andra skäl, liksom arbetskraftsinvandring och så vidare. Men hon, alltså syster Karin, berättade om till exempel en kvinna från Pakistan som fick avslag, kom till Alsike, som bodde där i 4 år och som gömd. Mm. Och sen söker asyl igen och så får hon uppehållstillstånd med motiveringen att hon har väldigt starka asylskäl, att hon då var förföljd i Pakistan. Ja, så det är verkligen ett ställe jag kan rekommendera folk att besöka. Det är väldigt mycket kärlek, väldigt mycket gudsnärvaro. Systrarna som bor där kallas för Helgehandssystrarna. Och härligt karismatiska och högkyrkliga på samma gång. Så de är väldigt inspirerande.
Ja, och jag tänker det, om vi ska runda av lite här kanske, att både jag och Mikael tror jag varmt rekommenderar att försöka söka upp såna här sammanhang, eller bara sätta sig ner en stund bredvid någon som tigger, eller ta kontakt med någon organisation som jobbar med flyktingmottagning. Det är en så värd grej alltså. Flyktingvänlighet, främlingsvänlighet, det är det är själva kärnan av vad Jesus predikar, och det kommer göra ditt liv lite roligare.
Ja, verkligen. Det påpekar jag ofta när jag är ute och pratar om just EU-migranter. Att de som jag möter som har väldigt stora fördomar och är rätt fientliga och så vidare har nästan aldrig pratat med en immigrant. När det gäller invandring så kan många hänvisa till att jag har en invandrarkompis eller liksom jag känner en person som är mörkhyad och så vidare. Men det är fortfarande så att man inte investerar i att lära känna särskilt många flyktingar just och höra deras berättelser. Det är verkligen något som är av högsta vikt för att vi ska förstå de här frågorna på djupet, att lära känna människor som har flytt från någonting.
Gött.
Ja, tack så mycket Jannes.
Tack så mycket Mikael.
Kul att göra gratis reklam för min bok.
Ja, verkligen. Det lät verkligen som promotion när vi började. Ja. Men det är säkert en kanonbok, jag har inte läst den än.
Nej, du finns i den.
Jag finns i den.
Ja. Okej, tack för att du lyssnade. Gud välsigne. Hej då.